Välkomna till den tionde predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 5 och vi ska läsa de 11 första verserna. Men först ska vi be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Jag läser så kapitel 5 ifrån Romarbrevet, de 11 första verserna. Aposteln skriver: När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus börjar kapitel 5 med att förklara följderna av rättfärdiggörelsen som han talat om i kapitel 4. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro och så vidare. Det aposteln nu beskriver är den trons verklighet som blir följden av att den allmänna rättfärdiggörelsens mottagande, det vill säga det som vi kallar den subjektiva rättfärdiggörelsen. Paulus nämner först tre ting som den troende får åtnjuta: frid med Gud, tillträde till nåden och glädjen i hoppet. Vi stannar just inför dessa tre ting i predikans första del. Frid, tillträde till nåden och hopp. Det första Paulus nämner är alltså frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Denna frid är inte en harmonisk känsla, utan är någonting objektivt. Den kan naturligtvis skänka glädje och känslor av frid, men den är någonting helt utanför människan själv. Den har nämligen sin grund i Gud. Han har skapat och erbjudit oss denna nåd, eftersom den kommer till oss genom vår Herre Jesus Kristus. Syndaren kan inte göra något för att framskapa denna frid. Vi ser senare i vår text hur Paulus beskriver vårt naturliga tillstånd. i vers 6 så ser vi att vi var maktlösa och ogudaktiga. I vers 8, syndare. Och i vers 10, till och med Guds fiender. Vårt bidrag till denna gudomliga frid är alltså lika med noll. Vår situation var helt hopplös, men Gud, som det står i vers 10, försonade oss med honom genom hans sons död. Därför finns friden. Gud har åstadkommit en försoning. Friden är alltså helt och hållet objektiv, något färdigt för oss syndare att ta emot genom tron. Det andra Paulus nämner är i vers 2, tillträde till den nåd som vi nu står i. Den troende är fri att komma till nådens tron när som helst, med vilken vädjan och önskan som helst. Hebreerbrevets författare uppmanar oss därför i kapitel 4, vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Paulus framhåller att det är vår förening med Kristus som gör detta möjligt. För i vers 2 skriver han, genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Istället för fiendskap, rädsla och oro har nu en lugn frid sänkt sig över den troende. Denna frid kännetecknas av ett ständigt obehindrat tillträde till Gud. Men detta är inte allt. Den troende har också underbara framtidsutsikter. Det tredje Paulus nämner är glädjen i hoppet om Guds härlighet. Det som vi redan äger, hur underbart det än är och hur mycket glädje det än skänker oss, är inte mer än en försmak av den härlighet som ska komma. Denna framtida härlighet gör det möjligt för oss att utstå de lidanden som vi tvingas uppleva i denna värld. Inte nog med det. Den kristne kan till och med glädjas mitt i svårigheterna, som vi ser i vers 3. Vi vet nämligen att svårigheterna har en fostrande effekt. Vad Paulus senare skriver i Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, gäller också på lidandets område. Det ligger en dold välsignelse i de umbäranden som den kristne genomgår. Därför kan Paulus så järvt skriva att vi inte bara gläder oss över den framtida kommande härligheten, utan också i vers 3 till och med 5, mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Lidandet leder alltså till tålamod eller uthållighet. Det är en egenskap som behövs under förföljelse. Och tålamodet eller uthålligheten skapar fasthet. Det är den egenskap som en erfaren veteran har efter att ha utstått och överlevt svåra och utmanande situationer. Och denna fasthet leder till hopp, vilket är detsamma som tro i betydelsen förtröstan och trygghet. Om hoppet och förtröstan investeras i falska trygghetsgrunder blir naturligtvis resultatet förödande. Men, som vi hör i vers 5, det kristna hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Gud har utgjutit sin kärlek, agape på grekiska, i våra hjärtan genom den helige ande. Verbet utgjutit står i perfekt, vilket indikerar att det är fråga om en fullbordad handling med bestående resultat. Effekten av detta Guds utgjutande av sin kärlek i våra hjärtan fortsätter i den kristnes liv. Gud har sänt sin helige ande in i våra hjärtan för att vi ska lära känna Guds kärlek. Vad som kännetecknar denna kärlek, agape, ska vi nu ta reda på i predikans nästa del. Guds agape kärlek. Guds kärlek till oss syndiga människor framhålls i vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Observera att detta skedde medan vi ännu var syndare. Gud älskar alltså inte bara det fina, det älskansvärda, utan även syndare. Dessa vill han föra till omvändelse. Detta är agape, Guds omotiverade och självutgivande kärlek. Den skiljer sig från mänsklig kärlek genom att den inte är ömsesidig på det sättet att två eller flera parter bidrar till den kärleksfulla gemenskapen med sina älskansvärda egenskaper eller beundransvärda kvaliteter. Den är ensidig och utgår helt och hållet från Gud. Inte någon annanstans ges en sådan uppenbarelse av Guds kärlek som i Kristi korsdöd. Där och endast där lär vi känna den gudomliga kärlekens djupaste innebörd. Paulus framhåller denna kärlek i vers 6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Lägg märke till tidsavpassningen. När tiden var inne skedde detta. I Galaterbrevet 4, vers 4 och 5 skriver Paulus på samma sätt. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Kristus kom helt enligt Guds tidtabell, inte som ett svar på våra göranden och låtanden. Lägg också märke till att Kristus kom när vi var maktlösa. Även om vi hade velat att han skulle komma, vilket inte var fallet, hade vi i sådana fall inte haft något att positivt bidra med för att detta skulle ske. Tvärtom var den oändligt värre situationen för handen, nämligen att vi inte ville ha någonting att göra med Gud och hans utlovade frälsare, eftersom vi var ogudaktiga. Och ändå, under alla under, sände Gud sin son att dö för sådana människor. Detta är ensidigt riktad kärlek. En kärlek som mycket sällan återfinns bland människor här på jorden. Och om den påträffas så är det därför att Guds kärlek är utgjuten i dessa människors hjärtan. Den som undrar ifall Gud älskar honom ska beakta vad Gud var villig att göra för honom. Inte bara när han var svag och maktlös, utan till och med när han var en ogudaktig syndare som aktivt bekämpade Gud, så dog Kristus för honom. Så som han gjorde för hela den bortvända mänskligheten. Detta är den kärlek som tillåter Paulus att säga att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Som vi hörde i förra kapitlet, kapitel 4, vers 5. Till sist nu något om frälsningen från vredesdomen. Paulus vänder våra blickar framåt mot den yttersta dagen och talar om vår kommande frälsning från vredesdomen som ska gå över världen. Ordet frälsning, räddning alltså, kan syfta på tre saker i Bibeln. Det kan för det första syfta på frälsningen som ägde rum på Golgata. Exempel på det är Lukas 2:38, 1 Petrusbrevet 1:10. Därför kan man helt korrekt svara på frågan, är du frälst? Med att säga ja, sedan 2000 år. Men det kan också för det andra syfta på det personliga mottagandet av frälsningen och är då synonymt med omvändelsen eller på nyttfödelsen. Exempel på det är Lukas 19:9 och Romarbrevet 1:16. Slutligen kan det även för det tredje syfta på räddningen på den yttersta dagen. Exempel på det är Romarbrevet 3:11 och Filipperbrevet 1:19. Det är i denna tredje bemärkelse Paulus talar om frälsningen i vers 9. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Paulus använder här ett argument för att stadfästa oss i vårt hopp. Han går från det större till det mindre. Logiken är att om nu Gud gjort något som är stort och svårt, hur mycket lättare ska han då inte också ordna med det som är litet och enkelt? Det svåra var att förklara oss rättfärdiga. Det krävde hans sons död. Det enkla är nu för Gud att bevara oss i den frälsande tron så att vi inte går förlorade. Det fanns två negativa saker som Gud vänt till något positivt. I första halvan av vers 10 står det att vi var Guds fiender. Och sen också att Guds son hängde död på korset. Två negativa saker alltså. Men i andra halvan av samma vers har Guds kärlek ändrat dessa förhållanden till att vi har blivit försonade. Och att Kristus blivit upprest till liv igen. Så som Guds försonade vänner med en levande frälsare har vi all anledning att känna oss trygga inför domens dag. Vissa teologer hävdar att försoningen är allmän, att den omfattar och gäller alla människor, men att rättfärdiggörelsen endast gäller de kristna. Så uttrycker sig dock varken skriften eller de lutherska bekännelseskrifterna. Dessa begrepp, försoningen och rättfärdiggörelsen, används istället för att beskriva samma sak, nämligen frälsningen genom Kristi lidande och död för oss. Detta ser vi i vers 9 och 10 som vi nu ska lyssna till sist. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.